För några år sedan så blev jag uppringd, som vi ofta blir nu för tiden, av en person som undrade om jag ville vara med i en marknadsundersökning. Ja, jag sa ja, kanske lite för fort. Men då sa den personen, ja, men då måste jag få ställa några frågor till dig, sa hon. Hur gammal är du? Ja, jag är så här gammal. Vad jobbar du med? Jag är pastor. Ja, men då kan du vara med i marknadsundersökningen. Och det gällde mitt förhållande till matjessill. Så. Det här är ju en härlig bild som vi har kanske varit med om nu de sista veckorna. Och den här personen som ringde upp mig frågade då, du är redo att ställa upp? Ja, det är jag, sa jag. Ja, och då är du välkommen till Kungsgatan, detta var mitt i Göteborg. Och jag fick en adress och jag fick en tid när jag skulle infinna mig. Och personen sa också att ni är 8 personer som ska vara med i den här undersökningen och du är en av dem. Och du kommer att få 500 kronor för besväret. Och vi kommer också kalla in 2 reserver fall om inte alla 8 kommer. Ja, jag tyckte ju det blev mer och mer konstigt alltihop. Och så gick jag där en mörk kväll in på en utav gatan, eller på gatan där i Kungsgatan i Göteborg, och hittade adressen, ringde på och kom upp. Ja visst, det var dukat och klart. Och förutsättningarna var att vi skulle sitta runt ett bord. Det var en samtalsledare. Och bakom i ett annat rum med ett fönster där vi inte kunde se in, men de såg oss och hörde oss, satt de som hade beställt undersökningen. Alltså ett av de här sillföretagen. Som vi inte visste vilket det var. Och så skulle vi samtala om konsistens, förpackning, tillbehör, märke, miljön omkring, alltså hur ska det se ut? Ska det se ut så här vid bordet? Hur ska det vara? Och så fick vi också frågan, hur skulle du själv beskriva matjessel med en slogan? Ja, det kan ni fundera på hur man gör det. Och andra frågan var, om du skulle beskriva eller berätta för någon som aldrig har smakat matjessill, vad säger du då? Hur ska man beskriva det? Och så satt vi i närmare 3 timmar omkring detta ämne. Och till slut så dukade de fram bordet och vi fick äta matjessill. Och vi hade ett mycket livligt samtal runt bordet. Tänk att man kan prata om någonting som ingenting är egentligen om på så lång tid. Men det slog mig efteråt. Om jag får frågan, hur ska du beskriva din tro för någon annan? Vad säger du då? Hur ser det ut? Vad berättar jag? Vad är centralt? Vad är viktigt? Och jag gick igång på den här undersökningen och tänkte, så här skulle vi kunna jobba i kyrkan. Plocka in massa människor och fråga, samtal om tron på det sättet. Vad är centrum i den kristna tron? Om du skulle berätta för någon om vad som gör att du fortsätter att tro, att be, att vara med i en församling, att ha ett hopp, vad säger vi då? Hur kommunicerar vi det vi har överlämnat oss åt? Och låt oss nu läsa från Kolosserbrevet, det första kapitlet, från vers 13. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, Troner och herravälden, härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, först född från de döda, till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Paulus talar eller skriver till en församling i Kolosse, jag ska gå in, visa i den om en stund. Men han skriver om två saker, dels någonting som ligger utanför oss själva, vad Gud har gjort genom Jesus. Men han skriver också till människor som har smakat det här, som har upplevt att Jesus är en verklighet. Och jag tänker att de två är viktiga saker. Det är inte bara en personligt jag känner, utan det ligger också någonting som ett tillstånd, en historisk händelse. Någonting som ligger orubbligt fast. Mina känslor och det kan skifta. Min upplevelse, jag kommer in i tvivel, i situationer som är tuffa och svåra, som gör att min tro kanske blir svag. Och så ser ju livet ut. Men båda de här aspekterna är viktiga. Det är ju skrivet utav Paulus och Timoteus, får vi reda på i brevet. Paulus har nog aldrig besökt den här församlingen. Men det är sänt till Kolosse utav en som heter Epafras, en lärjunge. Och han var troligen från Kolosse. Och med sig på resan till Kolosse hade han en, som vi läser om i ett annat brev, Onesimus, som var en slav som följde med, som hade blivit kristen. Det är ett så kallat fångenskapsbrev också, från det Paulus skriver från Rom antagligen. Och det här är, tycker jag, en viktig sak att säga. Alltså de här fångenskapsbreven, det finns ju ett antal i Nya testamentet. Tänk på vilka förutsättningar Paulus skriver ifrån när han skriver någonting så djupt och så trostärkande som vi nyss har läst. Då sitter han alltså fången. Alltså de omständigheterna gjorde att han ändå hade liksom en klar blick på, ja men det är det här jag tror på. Så här smakar matjessill. Så här är det. Det här är min upplevelse. Han satt fängslad i Rom efter en strapatsrik äventyrlig resa över Medelhavet. Det var storm och de led skeppsbrott och allt möjligt, men han kom så småningom till Rom. Och så fanns det då i församlingen hot i församlingen. Och det här har teologer diskuterat vad det bestod i. Vad var det som hade hänt i Kolosse? Förresten, Kolosse ligger väldigt nära två andra församlingar, nämligen Laodicea-församlingen och en annan församling som ligger i närheten där. Och jag har varit i det där området, och det är ju ett väldigt speciellt område med höga berg och en dal, och så är det varma källor och så vidare. Och det är därför som Paulus eller Johannes skriver till Laodicea-församlingen om att du är varken kall eller varm, du är ljum. De befann sig precis där det vattnet blev ljumt, när det kom från bergen och ner i dalen där det var värme. Där fanns också Kolosse, inte så långt därifrån. Men han skriver alltså till dem, och jag tror att den stora hotet mot församlingen, förutom att det fanns de här villolärorna som handlade om vem är mest andlig, vem är bäst. Alltså det var gnostiker och judaister. Gnostiker var en grupp eller en tänkesätt, en rörelse som uppstod och som var det största hotet mot den tidiga kyrkan. Där man skilde på det andliga och det kroppsliga. Man talade om att man skulle uppnå en större insikt, att nå fram till Gud. Och det var bara några som var kvalificerade för det. Alltså det låg mycket på gärningar, på meriter, på insikt, särskilda uppenbarelser. Och mycket av det hotade församlingen. Och här kan man ju också rikta det mot oss själva idag. Vad är det som hotar oss i vår tid som församling, som kristna? Ja, vi lever ju, som någon har sagt, i världens mest sekulariserade och individualistiska land. Vad gör det med oss? Hur ser det hotet ut? Där vi har blivit uppväxta och i tänket ligger att vi ska kunna förklara allting. Vi ska kunna röra på saker och ting för att det ska vara riktigt. Alltså det här med den osynliga guden blir ju någonting som går tvärs emot det tänket. Detta med bön, att be till någon som man inte ser. Att tro på någonting som vi inte kan registrera på det sättet. Samtidigt det här individualistiska tänket som finns där jag är utlämnad åt mig själv. Och då blir ju församlingen en oerhört viktig sak. Jag tror på församlingen. Jag tror på att det är så Gud har tänkt att vi ska få med och förmedla vem Gud är. Gud har inte övergett sin församling. Och det är det Paulus tar upp i den här texten vi har läst också. Men ytterst tror jag det handlar om den första biten där. Vem är Gud? Det var det som var det stora hotet. Därför att om Gud blir en sträng Gud, vad händer då med oss? Om Gud är en som bara ser mina fel och brister, ja då blir jag ju rädd för Gud. Eller om Gud är en nyckfull Gud. Vad är nyckfull för någonting? Jo, det är något som är oförutsägbart. Någonting som är godtyckligt. Och det här har jag mött många gånger i själavården och i andra sammanhang också. Och själv har jag tänkt ibland, säga, ja men Gud, nu borde du väl välsigna mig ordentligt när jag har varit så duktig. Alltså då blir det en nyckfull Gud. Och jag tror att detta var de stora hoten mot församlingen i Kolosse också. Bilden av Gud. Vem är mest andlig utav oss? Alltså man började klassificera varandra. Vem kan nå högst? Och då svarar ju ska vi se om det går att gå vidare här. Nej, det var inte den. Det är sista sången vi ska sjunga sen. Att bilden av Gud är avgörande för min tro. Och så svarar Paulus på flera olika ställen. Låt ingen göra er till fångar. Låt ingen döma er. Låt ingen ta ifrån er segern. Låt er inte luras. Alltså gång på gång så kommer sådana små instick, uppmaningar i texten i Kolosserbrevet. Kom ihåg att Jesus Kristus är, i honom har vi allt. Han är den osynliga Gudens avbild. Och han pratar om att Jesus har räddat oss. Han är den osynliga Gudens avbild. Jesus finns före allt annat och allt hålls samman i honom. Jesus är huvudet för kroppen och förstfödd från de döda. Och Jesus har stiftat fred och försonat allt med Gud. Alltså vad Paulus säger det, vi har allt i Jesus, vi behöver inget mer. Det är han som är fullheten av allt det som Gud har gjort för oss i honom. Hoten i församlingen i Kolosse var att man ville lägga till någonting mer. Jesus plus någonting. Och Paulus går emot det och säger, ja men här finns allt i honom. Berättelsen om Jesu liv, Jesu död, Jesu uppståndelse, det är Guds kärlek till världen. Gud räddar världen. Och så säger han, han är den osynlige Gudens avbild. Jesus är den osynlige Gudens avbild. Alltså i Jesus ser vi vem Gud är. Han är inte nyckfull. Han älskar oss. Han är inte arg på oss. Han vill oss väl. Han vill dig väl. Han vill dig gott. Och när Gud, i den här berättelsen om Gud som skaparen, vi sjöng här i början, en vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. Det är Gud som i sin stora kärlek ger oss allt detta. Gud är en god Gud. Och ytterst blir det ju synligt i Jesus Kristus, han som är den osynlige Gudens avbild. I honom ser vi vad Gud vill. Han umgås och äter med syndare. Han söker upp det förlorade. Han vänder sig till de fattiga, de marginaliserade. Han går över gränser som vi sätter upp. Sån är Gud. Han är den osynlige Gudens avbild. Gud kommer till oss. Och det betyder att vi behöver inte leta rätt på Gud genom avancerade övningar eller tekniker. Inkarnationen är ju det ord som beskriver hur Gud blir människa. Det betyder att Gud kommer av nåd till oss i vår värld där vi finns. Och det här går in på listan, åtminstone för mig, när jag ska beskriva hur Gud smakar, vem Gud är. Han är kärlek. Johannes skriver ju att Gud är kärlek. Inte att Gud har kärlek eller att Gud är en produkt av kärlek. Han är kärlek. Han älskar oss. Och kristen tro är en gåva att ta emot. Det är inget jag själv kan skapa. Och kristen tro är en inbjudan att träda in i det liv som Gud erbjuder oss i Jesus Kristus. Jag lägger mitt liv i Guds stora berättelse om den här världen. I Gud skaparen, i Jesu liv, i Jesu död och i Jesu uppståndelse. Och så tar jag emot den helige ande som en gåva. Allt är av nåd. Här talar, ger han också en uppmaning. Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Jag var inte så bra på grammatik i skolan, men jag försökte förstå att indikativ och imperativ är viktiga saker. Indikativ talar ju om att någonting har hänt. Det här är fakta, det här är... Och så kommer det en uppmaning på det. Och så resonerar Paulus hela tiden. Det är tydligt i Kolosserbrevet. Indikativet det beskriver vad Gud har gjort i Jesus Kristus. Och så kommer han till kapitel 3 med uppmaningarna. Om ni alltså har uppstått, lev då så här. Att sträva efter det som redan har skett. Att ta in det, förkroppsliga det, låta det gestaltas, synas, märkas i och genom församlingen. Jesus är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen först från de döda till att överallt vara den främste. Och här kommer vi tillbaka till det igen jag nämnde förut, församlingens betydelse för tron. Den är avgörande, den är viktig. Jag hörde om en historia om ett barn som inte kunde sova. Det var rädd. Och föräldern försöker trösta genom att säga, ja men Gud är hos dig och Jesus är hos dig också. Och så svarar barnet, ja men just nu skulle jag behöva någon med skinn. Och det är ju det som församlingen är. Vi behöver några med skinn. Det är inte bara någonting som vi inte kan se. Vi ser det i varandra. Vi sträcker oss mot varandra, vi ber för varandra, vi tröstar varandra, vi har omsorg om varandra. Så har Gud tänkt. Så Paulus riktar sig till den här församlingen i Kolosse som han såg eller anade att det fanns hot mot. Och så beskriver han och gör en otroligt djup och vacker beskrivning av vad vi har i Jesus Kristus. Tugga på det här brevet. Ta in det. Läs det. Begrunda det. Be över det. Och sätt in dig själv i den berättelsen. Jag skulle vilja avsluta med att läsa texten som vi har läst i början, fast nu från The Message. Det är mycket text, men jag tror vi klarar det. Gud räddade oss från ett virvar av återvändsgränder och från mörka, djupa hålor. Han har fört oss till sin älskade sons rike. Sonen som räddade oss upp ur gropen vi fallit i, som räddade oss undan de synder våra vanor höll oss fängslade i. Vi ser på sonen och ser den Gud som inte kan ses. Vi ser på sonen och ser Guds ursprungliga avsikt med hela skapelsen. För allt, bokstavligt talat allt i himmel och på jord, synligt och osynligt, änglar av varje rang och ställning. Allting tar sin början med honom och når sitt mål i honom. Han fanns innan något av allt detta blev till. Och än idag håller han samman allt. Och vad kyrkan beträffar är det han som styr och håller ihop den som huvudet på en kropp. Han var den främste från början och är också den främste i slutet, som den första i återuppståndelsens triumftåg. Från början till slut är han med, högt över allt och alla. Så väldig är han, så mycket rymmer han. Och allt som är Guds utan vidare får plats i honom. Och än mer än så, allt som är trasigt och fel i världsalltet, människor och ting, djur och atomer, lagas och läks och fogas samman i ljuvlig samklang tack vare hans död, tack vare hans blod som rann på korset. Ni själva är bra exempel på vad han gör. Amen.